precis. Det är temat i den här kyrkan under hösten. Be. Och så har vi lite olika underrubriker. Det handlar om att bekänna, eller att belöna, eller att belysa, eller att befria. Idag är det alltså befästa. Stå gärna upp en liten stund. Jag tror det, va? Så vaknar vi till lite. Jag ska ju stå en stund. Ni har ju... Om du vill får du stå kvar, annars kan du sätta dig så du inte skymmer för någon annan så. Hälsa på någon om du känner för det. Varsågod och sitt. Det står så här i Kolosserbrevet. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. I en äldre översättning står det: låten eder uppbyggas i honom och befästas i tron. Därav dagens tema, befästas. Som Kristina var inne på, att stärka eller trygga eller bekräfta. Man kan ju befästa kunskap, man kan befästa sin position, sin makt, eller man kan befästa en åsikt, eller befästa en plats i skydd mot fienden. Det här ordet i grekiskan är ordet bebaio. Lägg det på minnet. Nej, jag vet inte. Gör vad du vill med det. Bebaio. Det betyder i alla fall ge fasthet eller styrka. Och här i Kolosserbrevet så handlar det alltså om att de kristna ska bli allt fastare i den tro som de undervisas i. Alltså fasthet, att fästa i någonting. Är det någon som håller på med klättring? Jag har ju tyvärr inte en kropp som är anpassad för det. Men det här med att klättra uppåt eller neråt, vertikalt på en bergvägg. Ni som känner mig, ni vet att Bear Grylls är en av mina favoriter. Jag letade efter ett klipp med honom, hittade ett annat som ni ska få titta på. Bear Grylls, han är ju en överlevare av höga mått. Han överlever i stort sett vad som helst. Och en av hans grejer, specialiteter, är just detta att han klättrar. Det här är ett väldigt annorlunda klipp där han faktiskt visar lite grann på detta.
By now, the base jumpers have been climbing up and down the canyon walls for 6 hours in the blistering heat.
Escape from
one way of making sure you can retrieve your rope after you've rappelled on it is to use what I call a kamikaze knot. Sounds dangerous, but actually it's a really ingenious way of rappelling and then releasing a rope. What you have got to make sure though is once that knot is set, you keep it under tension. As soon as you release that tension, it's going to break free. Once this is tied, you end up with 3 strands of rope, hitched to the top, hitched to the bottom. You find the middle strand, and you cut it. That's the kamikaze bit. Because from now on, you've got to keep tension on it. The minute you release the tension, that's going to come apart, which is good, because it means you retrieve your rope, as long as you're down. That's why they call it the kamikaze.
And that's why I'd only use it as a last resort. I've got to keep my weight on this rope to maintain the tension.
There's always an element of trust when you're rappelling.
And the stakes are that much higher when your life's dependent on a thin rope and a detachable knot.
Once you're down and give it a good flick, release the tension, and it should come off. And that way, every last member of the team can be lowered down, you get to retrieve your rope, and you can use it again.
Ja, men det är ju det man vill när man är ute och klättrar, att man liksom vet att om jag släpper lite på trycket här, då lossnar alltihop. Så länge jag håller liksom på något vis emot, så det håller det här trycket, då funkar repet perfekt. Och sen när man kommer ner så kan man ju då alltså få med sig repet. Det är hela grejen med den här saken. Men att fästa i rätt saker och på rätt sätt så att det håller. Och frågan i ett sånt här sammanhang då är givetvis, men vad fäster vi våra liv vid? Vad fäster vi vid? Finns det något som håller? genom livet? Eller är det bara lite, jag fäster i något där och sen är det något och så är det tillfälligt och så plötsligt så kanske det ger efter och då faller vi. Det kan vara livsfilosofier, det kan vara ideologier, det kan vara värdegrunder, politiska idéer, religiösa strukturer, tankemönster av olika slag. Men är det dåliga fästen så håller det ju inte speciellt väl. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Han säger också, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Alltså det som är tydligt med Jesus, det är att han gör väldigt absoluta anspråk. Det är väldigt sådär, jag är. Inte, jag känner till en väg någonstans. Jag har hört om någonting som skulle kunna vara bra. Utan, jag är. Det här handlar om mig. I allt det Jesus talar om. C.S. Lewis, en känd författare, skrivit Narnia-böckerna bland annat. Han har skrivit en bok som heter Kan man vara kristen? Och där skriver han så här. En man som bara var en man och sa de saker Jesus sa skulle inte vara en stor morallärare. Han skulle antingen vara en galning på samma nivå som mannen som påstår sig vara ett kokt ägg. Eller djävulen från helvetet. Man måste välja. Antingen var och är den här mannen Guds son eller en galning eller någonting ännu värre. Så Jesus ställer oss inför ett val. Och det kan ju upplevas lite provocerande, men faktum är att han med sitt liv, här är jag, vad ska ni göra? Vad gör vi med honom? Och vi som följer honom och har gjort det ett tag, vi hävdar ju att det här är ju på riktigt. Det här funkar ju. Jesus är inte bara ett påhitt, utan det är faktiskt någonting som man kan fästa sitt liv vid. Och jag tänker personligen utifrån tre olika aspekter. Dels historiskt. Alltså det finns något historiskt att fästa tag vid. Det är givetvis ett steg i tro. Men det är också ett steg inte helt ut i ovisshet. Utan det finns någonting i historien som bekräftar den tro som vi har. Det finns arkeologiska fynd som styrker berättelser i Bibeln. De flesta historieforskare är helt överens om att Jesus har existerat. Sen är frågan om vem tycker vi och tror vi att han är. Uppståndelsen är ett historiskt faktum. Säga vad man vill, men det finns belägg för att Jesus dog. Det är inte så konstigt. Men det finns ingen bekräftelse på att han fortsatt är död. Det finns ingen kropp att visa upp. Graven är tom och har varit. Och väldigt snart efter uppståndelsen så börjar den nyheten att sprida sig. Det finns väldigt tidiga belägg för något av det tidigaste man kan hitta historiskt som är skrivet. Paulus skrev tidigt om Jesus. Det är just att han lever, att han har uppstått. Och historien är ju, alltså, tittar vi tillbaka så kan vi ju se att Jesu liv har påverkat världshistorien mer än något annat. Från den punkten långt där borta för 2000 år sedan och framåt. Så historien är definitivt någonting att häkta tag i. Gemenskapen är någonting annat. Alltså att vi är en gemenskap, en kyrka som vi på något vis kan tillhöra. Där vi ser att det är inte bara jag. Det är inte bara jag som har kommit på det här. Det är inte bara jag som har funderat och känt och tänkt och läst och så vidare. Utan det här är ju många. Miljontals människor som säger, jag har mött Jesus. Jag har fått mitt liv förvandlat av Jesus. Förra söndagen talade vi om att bli befriad. Det finns människor som har levt ett liv som vi aldrig skulle vilja vara i närheten utav. Och så har de i mötet med Jesus fått sina liv totalt förvandlade. Alltså gemenskapen vittnar om. Jag har jobbat med hemlösa i många år. Och så har jag sett hur de, när de på något vis är längst ner på samhällets botten, om vi får säga så, möter Jesus. Och plötsligt vänder det. Inte spikrakt, inte enkelt, men just mötet med Jesus förvandlar dessa människor. Och då tänker jag att den här gemenskapen som tror på Jesus, det är något att häkta tag i. Och så är det de här egna erfarenheterna. För oss som har tagit ett steg i tro, som har tagit emot Jesus, så är det klart att erfarenheten bekräftar ofta det här med historien och gemenskapen. Alltså, men jag tror ju på detta. Jag upplever att det finns en Gud som älskar mig, som vägleder mig, som gör saker i mitt liv, som är fast mark under fötterna. Fundera på det. Historien, gemenskapen, erfarenheten, det är någonting att faktiskt bygga sitt liv på eller att fästa tag i. Vad läste vi? Jo, liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och låt er tacksamhet flöda över. Alltså tron beskrivs som en process. Det är inte så att det bara är vid en viss punkt i mitt liv så säger jag, ja men det här tror jag på, och så accepterar jag det. Och så lever jag vidare som tidigare. Utan det verkar väldigt tydligt vara så att kristen tro är en process. Någonting att växa i, något i att mogna i, att utvecklas i, att fördjupas i. Ta emot, lev i honom, var rotade, uppbyggda, grundade, alltså befästa tron. Och frågan är ju, hur gör vi det? Hur befäster vi tron? Ser vi detta i våra liv när vi tittar tillbaka? Att det har hänt någonting? Ja, men där borta, där började nog min vandring med Jesus. Eller i alla fall började jag få en medveten tro. Jag sa ett ja, jag gav mitt liv till Jesus. Hur det nu ser ut. Och sen har det hänt saker. Om vi tar något så konkret som vårt böneliv. Vi pratar om be. Att be, alltså att vara i relation med Gud. Kan jag se att mitt böneliv har utvecklats under åren? För det verkar ju vara en tanke med att vi får växa och fördjupas på olika sätt. Följ med mig till nästa kapitel i Kolosserbrevet. Kolosserbrevet 3. Där står det så här. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all vishet. Undervisa, förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herre Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Jag tänker så här att kristen tro, det är väldigt praktiskt. Det är tillämpbart. Det funkar i livet. Det är inte bara stora, fina tankar. Det är det också. En värdegrund och så vidare. Men det är också tillämpbart. I Paulus brev är det ofta väldigt konkret. Han svarar ju i och för sig på frågor som vi inte har. Vi har ju bara svaren många gånger. Men här finns några ord, tänker jag, till vägledning för den som vill bygga sitt liv på Kristus. Vill du inte det, ja då kan du sova en stund. Men om man vill bygga sitt liv på Kristus, så kan man hämta lite vägledning i den här texten. Och det är ju inte fråga om teknik eller automatik. Att det bara blir så här helt automatiskt. Därför att tron är ju inte en automat, va? Där man kan trycka på rätt knappar och så får man önskat resultat. Utan tron är en levande relation. Och det vet vi att relationer, det är lite så här, det är lite skav och det är lite olika. Man får ta ett steg framåt och backa lite och göra. Men det finns ändå vissa saker som gör att relationer underlättar. Om man ska bygga en relation så finns det vissa saker som ändå hjälper att fördjupa relationen till varandra. Så till en början så står det, låt Kristi frid regera i era hjärtan. Och då tänker jag så här, vad är det som upptar oss? Alltså vilka tankar och känslor är det som definierar oss? Vad är det som rör sig här? Vad är det som så att säga regerar, som det står i texten? Och då tänker jag att tron är ju inte främst ett mysigt tillstånd av så där lite fridfullhet. Det kan det vara. Men det är ju inte vad tron är i grunden. Utan någon har sagt så här att tro är inte främst en känsla av frid, men ett tillstånd av fred. Inte en känsla av frid, utan framförallt ett tillstånd av fred. Du kan få fred med Gud. Wow! Fred med Gud. Alltså det är trons grund, att vi inte längre behöver strida med Gud eller kämpa på egen hand. utan vi får försonas med Gud. Kristi frid är inte nödvändigtvis frånvaro av all oro. Men däremot är det närvaro av Kristus. Mitt i allt. Mitt i alla de här känslorna och tankarna och det som på något vis vill förstöra och förvirra, så är Kristi frid, hans närvaro. Att vi vet att vi är förlåtna, att vi är burna, att vi är älskade oavsett vad som händer runt omkring oss. Alltså den här friden, det här tillståndet, det här vi får häkta fast i, som inte svajar eller gungar eller rasar när omständigheterna gör det. Och det här ordet som Paulus använder för regera, det betyder egentligen att döma som en domare. Med andra ord, låt Kristi frid vara domaren i ditt hjärta. Och så när tankar och känslor eller beslut strider mot varandra, så låt friden avgöra. Vad säger Kristi frid om detta? Bevaras den eller störs den? När vi känner oro, stress eller splittring, så kan vi stanna upp och fråga: regerar Kristi frid i mig just nu, eller är det här någonting annat som på något vis försöker att ta vakten över mig? Och det är ju lättare sagt än gjort. Ingen automatik, ingen teknik, men i den här relationen. Paulus skriver i Filipperbrevet: bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallande tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Alltså att få säga som det är. Alla våra önskningar. Ärligt, äkta, utan filter, utan att dölja, alltså sanningen om oss själva, om våra omständigheter, om allt som vi tänker och tycker. Då ska Guds frid skydda era tankar och era hjärtan. Inte få allt vi ber om, men skydd. Och så står det i texten: var tacksamma. Så här läste jag häromdagen: tacksamhet handlar om att uppskatta och värdera de små sakerna du upplever under dagen. Att du inte tar saker för givet, säger professor Toril Kristine Lindström vid universitetet i Bergen. Hon anser att tacksamhet är ett aktivt val. Och hennes mantra är count your blessings, alltså var tacksam för det du har. Tacksamhet ger ökad tillgång till positiva känslor, förbättrad förmåga att hantera motgångar, lägre stressnivåer och ökad tillfredsställelse med livet. Vissa studier visar också en generellt förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos de som regelbundet praktiserar tacksamhet, säger Lisa Nordsven som är psykolog. Va? Detta bekräftar egentligen bara det som Bibeln lyfter fram gång på gång. Tacksamhet i alla livets olika förhållanden. Paulus skriver det i första Thessalonikerbrevet: tacka Gud i alla livets förhållanden. Som en övning, som en möjlighet att faktiskt lyfta blicken och fästa livet vid något annat än allt det där som bryter ner och förstör och får oss att bara må sämre. Det finns alltid något att vara tacksam för. Det kan ju låta konstigt, men det är ju så. Tak över huvudet, kläder på kroppen, mat att äta, vänner, familj. Att Gud är god, att han älskar oss, att Jesus har dött. Att vi... Alltså det finns alltid något att försöka varje dag. Ta en kort liten stund och bara tack Jesus. Låt Kristi ord rikligt bo hos er. Och jag tänker att det är viktigt att återkomma till frågan om vad fyller vi oss med? Vad är det vi liksom proppar i oss? Vad är det för någonting som på olika sätt ger oss inspiration? Vad är det som vägleder oss? Eller hur slappnar vi av? Är det med tvn eller med... Vad slappnar vi av någonstans? Vad är det som vi fyller oss med? Här handlar det ju om Kristi ord. Det handlar ju om bibelordet. Att där finns någonting att fästa i. Att hålla fast vid. Och jag tänker att bibelläsning behöver inte vara kravfyllt eller tråkigt. Det går att läsa bibeln på en mängd olika sätt. Man kan lyssna på bibeln. Man kan titta på The Chosen. Fantastiskt, rekommenderas. Man kan läsa tillsammans. Man kan spela sådana här bibelrappakalja. Har ni gjort det? Det var vi ett gäng ungdomsledare som gjorde för ett antal år sedan. Rappakalja, känner ni igen det här? Man läser ett konstigt, obegripligt ord. Och så ska alla skriva då en typ rimlig förklaring på det här ordet. Och så skriver han som har läst ordet den riktiga förklaringen. Och så läser man, ska man försöka lista ut vilket som är rätt ord då. Bibelrappakalja då, det är ungefär samma grej. Det är bara det att då säger någon, de säger ett bibelord. Hesekiel 14:9. Ja, och då ska alla skriva en rimlig betydelse på den här versen då. Paulus, en av lärjungarna, fick en boll i huvudet, kan man skriva, eller man kan skriva. Eller så ska man vara lite lurig, så tar man ett annat riktigt bibelord och fixar in det där för att lura alla andra. Så. Och så kan man försöka, ja, jag vet inte, det kanske bara är för sådana här bibelknäppisar som jag. Men det går att läsa bibeln på många olika sätt. Och man kan läsa korta avsnitt och bara tänka på dem. Man kan läsa långa avsnitt, man kan läsa och fundera över hur praktiserar jag det här, hur tillämpar vi detta och så vidare. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung till Gud. Det känns som jag hoppade över något. Men vi tar den. Sjung till Gud. Det är någonting med lovsången. Visst är det det? Det är något speciellt. Det där med att sjunga tillsammans. Det gör något med oss. Vi riktar oss till Gud. Vi bekänner oss till honom. Vi uttrycker vår kärlek, vår förundran, vår tacksamhet. Att å ena sidan få säga som det är, men att också få säga som han är. Du är mäktig, du är helig, du är stor, du är trofast. Att få bekänna det tillsammans. Att få stämma in i sångerna och sjunga. Därför att sång och musik, det har en unik förmåga att nå in, att nå fram och att dröja sig kvar. Jag tänker på när jag jobbade extra på demensboende. De här människorna, de visste inte var de var någonstans. De visste knappt vad de hette för någonting. Men när vi satte på musik, då kunde de sjunga texter som ett rinnande vatten, vers efter vers. Alltså detta med att undervisa och ta till sig och sjunga lovsång tillsammans. Jag tror att det finns någonting där. Inte för inte som vi har en hel sångbok i Bibeln. 150 sånger. Vi vet ju inte vad det var för musikstil. Men det står om att det var cymbaler och trummor och strängaspel och lite av varje. En sång för varje tillfälle i livet. Alla olika skiften ryms. Idag har vi fantastiska möjligheter med Spotify och andra kanaler och vi kan liksom leta upp låtar som på något vis kan ge oss ett soundtrack precis där vi befinner oss, men som kanske kan få tala in i våra liv och ge oss någonting att fästa vid. Allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Allt vad ni gör. Vi sjunger en av våra sånger i sångboken, i psalmboken. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Lever jag så att jag ärar Gud? Jag tänker att det här är någonting riktigt bra att fästa vid. Vad skulle Jesus ha sagt? I möte med den här människan, vad skulle Jesus ha gjort? Hur kan jag leva för att glädja Gud, om man får uttrycka det så? Allt ni gör. Men också det här, och jag ska strax gå ner för landning, men det här med att göra något i Jesu namn. Alltså det handlar också om vetskapen om vem vi är. Att vi är Guds barn. Att vi så att säga också har Jesu namn skrivna på våra himmelska pass. Vi har fått en ny identitet i Kristus. Vi är medarvingar med Jesus. Bibeln säger att vi har adopterats in i Guds familj. Alltså, så att Jesus är Guds son, absolut på ett unikt sätt. Men vi är Guds barn. Och det gör någonting med oss. Vi är barn till kungen. Vi har fått ett mandat. Vi har fått ett sigill. Vi har liksom tillgång till Guds kärlek och nåd och allt det goda som han vill ge varje människa. Att ha sin identitet i Jesus. Om du inte tar med dig någonting annat från den här söndagen, så ta med dig. Du har ett värde. Du är älskad. Därför att du är skapad av Gud till hans avbild. Och genom tron är du ett Guds barn. Så var frimodig. Du behöver inte vara rädd. Ingen annan kan säga till dig att ja, men du ska, du borde, du måste. Nej, Gud har en plan med ditt liv. För att han älskar dig. Detta med att fästa sin tro. Ta med dig det. Här finns ett antal olika saker att fästa vid. Friden. Tacksamheten. Bibelordet. Lovsången. Gemenskapen har vi varit inne på. Men också just detta att omsätta tron i praktiken. Det är så vi växer som lärjungar. När Jesus talar om hur vi bygger en stadig grund, så är det det som gör skillnad. Den som hör och gör bygger sitt liv på stadig grund. Tron kan aldrig stanna vid en tanke. Det är inte tanken som räknas. Den måste levas. Tron är handling. Att gå tillsammans med Jesus. Herre, jag tackar dig för detta. Att det finns någonting att fästa vid. Att du är den fasta klippan. Att du hjälper oss att fästa tag i dig, Herre. Att du får vara fast mark under våra fötter. Jag ber att vi skulle få fortsätta att utvecklas. Att vi får växa, att vi får fördjupas. Att vi får än mer bli de som du har tänkt att vi ska vara. Att vi får leva i det som du har tänkt, Herre. Så jag ber om skydd. Jag ber om din frid. I de stormar som är i flera liv av oss som är här, det vi kämpar med. Tack för att du vill regera. Att du hjälper oss, att du skyddar oss när vi kommer till dig och säger som det är. Kom och fortsätt ditt verk i oss. I Jesu namn. Amen.